Vi ska läsa från Markus 1 idag, och det här är titeln idag är prövningens stund. Vi ska prata om prövning idag. Det blir härligt. I Markus 1, 12 och 13 så står det om Jesus så här, att anden drev honom ut i öknen. Han var i öknen i 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Vad är en prövning? Vad tänker du att en prövning är? Vi sjunger så här: prövningar vi möta få som vi ofta ej förstå. Det där låter som en konstigt. Vi kan ju se att prövning finns, så att säga, va? Och jag tror att vi kan förstå också. Och vi kan ta in i andra vad en prövning är till för och varför vi utsätts för det här. Vad tänker du är en prövning? Säg en prövning som du har varit med om. Sjukdom? Ja. Kan du ha något mer? Branden, säger Gunilla. Något vi inte tror vi kommer att klara innan. Ja, precis. Vad sa du? Väntan? Ja, väntan på något. Precis. Hjärtstopp, ja. Ja. Vi behöver inte prata så mycket om det, för vi förstår att livet är fullt av prövningar. Vi möter utmaningar hela tiden på olika sätt, eller hur? I grundtexten så är det här ordet då. Det här är lite, det är ett litet ord som har ställt till det lite grann när vi översätt till exempel bönen Fader vår och så. För det, ibland står det fresta och ibland står det pröva. Och då blir det blir lite jobbigt, än lite sådär solklart alltihopa, så att säga, va? Eller hur? Förut så bad vi så här: inled oss inte i frestelse. Och nu är den nya översättningen Fader vår, så ber vi och utsätt oss inte för prövning. Ja. Någon skrev en sån här mening, jag tycker den är jättebra, för den säger ingenting, men den är bra. Den kanske säger något i alla fall. Det står så här: varje prövning är en frestelse. Och varje frestelse är en prövning att inte överge Gud. Jag tyckte det var lite bra. Och det är ju samma ord och det översätts på lite olika sätt. Man kan ju se det så här, att en frestelse är den negativa sidan av det och en prövning är det positiva. En frestelse är någonting som får mig att tappa det, att begå synd, att göra fel. Så att säga, va? Vi har ju åklagaren där, var ju med Jesus i öknen också. Åklagaren som hela tiden kommer och anklagar: du klarar inte det här. Det här är värdelöst. Du är värdelös. Det här är ingen idé att satsa på. Liksom, satsa inte på det här med Jesus och detta. Liksom, gör inte det. Det är inte bra. Liksom. Vad tror du är? Du kan mycket bättre själv. Liksom. Är du med? Det är frestelsen att så här. Och prövningen är ju någonting väldigt positivt. Så att jag snackade med en kille igår som kämpade. För han är dåligt på svenska. Och han är svårt att läsa. Och han tycker teori. För att få läsa teorin för att göra körkortet igen. Det är så tufft. Han har på nu jättelänge med det här. Det positiva man kan säga då. Alltså, det är ju lite som ett körkortsteoriprov. En prövning då. Det är lite grann att jag testar mig för att se. Klarar jag provet så jag kan få ett körkort? Eller hur? Det är liksom en prövning. Kanske vi faller tillbaka till skolans värld. Liksom. Vad hade du i betyg? Liksom? Hade du trea i allt? Du hade ju siffror förr i tiden. Hade du etta? Liksom, så här. Eller hade du fyra? Eller hade du liksom ett A? Eller hade du ett F? Eller hade du streck bara? Och då kan vi tänka så här: är Gud liksom sån som sitter upp i sin himmel och så liksom ska han pröva oss så här på massa olika sätt? Det gör oss dåliga betyg för det vi gör. Eller finns det något djupare i prövningen? Är det att han faktiskt vill mejsla fram det som han har skapat oss till genom att sätta oss lite på prov? Du vet den här, jag kommer inte ihåg vilken utav de här, det är någon utav de här skulptörerna som har sagt att han har det stora marmorblocket liksom, och han bara tar bort allt det som inte tillhör statyn. Det är hans jobb som skulptör. Hacka och greja så här. Och till slut blir det en vacker staty som föreställer någonting. Och det är lite det Gud gör med oss när han prövar oss. Han vill ta bort allt det som inte ska vara där. Så att det underbara, vackra, perfekta
som han har skapat oss till när han har skapat oss till sin avbild, att det blir kvar. Så det här att vi rensar och städar och tar fram etikssprayen där inför fastan, att vi gör rent. Det handlar inte om att vi måste försöka verka bättre än vi är. Utan det handlar om att plocka bort det där som inte är viktigt. Det där som det Gud har skapat oss med. Som vi egentligen känner innerst inne. Ibland är jag inte, om vi tar en liten avsteg här. Ibland är jag inte riktigt lutheran i min tro. För någonting i den i lutherska tron är att jag är en fattig, syndig människa. Jag är syndfödd i alla mina dagar och syndat och inte duger och inte bra, inte kan och inte duger. Så här. Så jag måste ha Gud. Ja, jag håller med om jag måste ha Gud. Men jag håller inte med om att allt som jag själv har är dåligt. För Gud har skapat oss till sin avbild. Så du och jag i våra hjärtan, vi känner igen när Gud formar oss. Att vi blir någonting som vi längtar efter innerst inne. Men som vi inte alltid kan uppnå. Är du med? För Gud har inte oss som ett projekt. Är du med? Han har inte valt Janne. Och så tänker han så här. Haha, här är Janne. Han är dålig, han är syndig. Jag ska förändra honom. Jag ska göra honom till något helt annat. Så han inte känner igen sig själv. Men du såg hur vi kan känna det ibland. Med Gud. För vi ibland utsätter andra människor att vara våra projekt. Vi ska försöka förändra andra människor. Jag har försökt förändra Elisabeth. Det är helt omöjligt. Det finns ju sidor i min fru Elisabeth alltså. Det finns ju sidor i hennes liv som jag har haft svårt med. Vi behöver inte tala om vilka. Och då har jag försökt att förändra henne. Hon blir mitt projekt liksom. Tänk vad jag kan få henne att ändra sig. Och till slut då. När man är så fin och helig som jag. Så kanske man ändrar sig och förstår att jag kan inte förändra henne. För hon är skapad sån. Och då tänker vi som enkla människor så här. Att Gud har oss till sitt projekt. Så han vill liksom ändra oss. Han är inte riktigt nöjd med dig som du är. Så han vill ändra dig, tänker vi då. Men vi är inte ett projekt för Gud. Utan vi är hans älskade barn. Han vill bara ta bort det där som vi egentligen inte känner igen oss själva i. Som vi själva går och bär på. Det är en prövning. Att han slipar bort det. Så att det där som vi innerst inne faktiskt längtar efter. Vi anar det som inte är fördärvat av synden och världen och allt det här runt omkring. Och vi längtar efter det. Och det är den prövningen. Det kan ju vara det här som Jesus var ute efter. Eller som hände i öknen för Jesus. Att Gud var tvungen att pröva honom innan han kom ut i tjänst. En annan sån här, jag vill lyfta en sån här svår tanke. För det är en svår tanke, det är liksom. När upptäckte Jesus att han var Guds son? Visste han att han var, var han en fyraåring som visste så här, jag är Guds son? Nej, han blev ju människa va? Så han är ju människa som vi, fast han är Guds son. Så någonstans måste Jesus liksom upptäckt att det måste på något samma sätt som vi kan upptäcka om oss själva. Så måste Jesus någon gång i sin resa upptäckt att han hade en väldigt stor kallelse. Han var ju vis redan i templet. Han liksom var barn så att säga. Och de förundrade sig över vad han kunde. Men någonstans han upptäckte ju det här. Någonstans gick ju Jesus också en resa fast han var Guds son. Så fick jag en resa att upptäcka att han också var Guds son. Spännande tanke va? Hur upptäckte han det? Haha. Jag tror att öknen var en jätteviktig tid för honom. För där fick han prövas.
Vi ser bara några ytliga små detaljer att han var tillsammans med vilda djuren. Och sen kom änglarna och betjänade honom. Men det fanns något som formades i hans liv där. Det togs bort saker. Lades till saker. Hade han synd? Nej. Men han hade också en form, en tid av att formas. Vi kan ta det som ett exempel ganska kort. De tre huvudpunkterna som Jesus formades av. Så kan vi ta det till oss själva som ett exempel. För att upptäcka vilka vi är. Den första frestelsen som Jesus upplevde i öknen, det var ju hungerfrestelsen. Satan sa, om det är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Hunger är ju en naturlig egenskap vi har, vi blir hungriga. Vi har massa kroppsliga saker som är behov som vi har. Ja, men det är behov av bekräftelse, behov av det kan finnas sex, det kan finnas hunger, det kan vara olika saker. Alla de här sakerna kan, vad sa du Lisa? Att röra på sig. Det kan finnas alla de här sakerna som vår kropp faktiskt behöver. Kan också bli till fall för oss. Eller hur? Och Jesus fick frestelsen där att du kan väl bara ordna lite bröd. Ja, det kunde han väl. Han var ju Jesus. Men han sa att människan lever inte bara av bröd. Det är så du och jag kan tänka när vi fastar eller när vi avstår för någonting för Guds skull. Att Gud är faktiskt viktigare. Så vårt behov av bekräftelse, vårt behov av mat, alla de här sakerna, det kan också ställa till det för oss. Det är liksom en väg där vi kan bli prövade. Där vi hela tiden kan välja att sätta Gud först och sen äta med god aptit. Är det med? En rätt prioritering även på det fysiska, de naturliga kroppens behov. Den andra frestelsen som han hade, det var väl liksom självgodhetsfrestelsen. Djävulen tog Jesus till tempelmurets utsprång och uppmanade honom att hoppa med hänvisning till att änglarna skulle skydda honom. Jesus svarade, det står skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Det är lite grann frestelsen att klara av det själv och inte släppa in Gud. Det är också en sån här frestelse vi människor har hela tiden. Jag fixar det själv liksom. Jag kan inte lita på Gud att han ordnar det. Jag kan nog bättre själv. Så kan vi tänka. Ganska ologisk tanke när man ser att Gud är Gud, eller hur? Men jag kan nog behöva styra upp vissa saker ibland, tycker jag, om olika saker. Medan det kanske är bättre att låta Gud få ta hand om det. Låta hans väg få bli. För att rannsaka sig själv. När är det jag själv tar initiativ i mitt liv? När jag faktiskt ska låta Gud ta initiativ? Det kan vara en bra fråga att ställa sig under den här tiden. Att vi löser saker utan Guds hjälp. Den tredje området som nämns i Bibeln, det är maktfrestelsen, kallar jag den. Satan visade Jesus alla världens riken och lovade att ge honom makt över dem om Jesus tillbad honom. Jesus svarade, gå bort Satan, till det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Att använda den makt man har fått. Fast använda den på fel sätt. Vi alla har fått makt. Vi har liksom möjligheter att styra över saker. Det kan vara i våra liv, det kan vara i vår familj. Det kan vara på vårt jobb. Det kan vara i de relationer vi har. Där vi faktiskt har fått makt. Fått möjlighet att göra någonting. Hur väljer vi att använda den förmågan? Använder vi den för att sätta oss själva på höga pedestaler? eller lämnar vi det till Jesus? Så jag tror att prövningarna som vi möter, de sakerna som dyker upp i våra liv, vi pratar om sjukdom, vi pratar om svårigheter här. Jag tror att varje sån tillfälle är en möjlighet att komma närmare Gud. Att låta Gud få ha en del i det, att få komma först. Det är lite grann att få ge upp sig själv och säga att Gud, visa mig din väg. Det är så märkligt det där ibland, när man väl släpper det där då. Ibland kanske vi håller något emot Gud. Gud, varför händer detta? När vi får släppa det och säga Gud, visa mig i det här. Vad är din väg? Då händer det någonting. Då öppnar det upp ett nytt perspektiv. Fast det där har hänt. Ibland tror vi att men då får vi väl be mot det så att det försvinner. Ja, men ibland kanske vi också måste gå igenom. Gud vill forma oss och de vi ska bli och ska vara i honom. Jag vill bara lyfta en sak till innan jag slutar som jag bara funderade över här. Och det är så lätt att vara fylld av en frustration idag, tycker jag. Jag tänker själv, vad är en prövning? Jag menar, vi har i natt var det ytterligare bombardemang i Kiev, kriget mot Ukraina. Vi har världsläget, det finns många saker som bekymrar oss, många konflikthärdar just nu. Det finns mycket bråk i politiska världen och det dyker upp, ja men det här som dök upp i veckan om pedofilhärvan. Och, alltså man känner liksom så här, Gud! Och hur ska jag liksom, det tycker jag kanske just nu är den svåraste prövningen. Hur ska jag, helt enkelt, hur ska jag orka? Det hänger ju inte på mina axlar. Men någonstans finns det finns ett sånt tryck i samhället idag. Där vi blir frustrerade. Som tur är finns saltaren, där saltartexterna är mycket uttrycka den frustrationen. Jag tror det är jätteviktigt att vi inte bara ber, för sig, förstår mig rätt, inte ber klämkäcka böner över det här bara på något sätt. Utan att vi också uttrycker vår frustration, för Gud lyssnar till vårt hjärta. Och vi får uttrycka den frustrationen. För det farligaste vi kan göra, det är att bli... att bara lämna det, att bara liksom inte låta det beröra oss, att stänga av. För vi behöver på något sätt också känna med de konfliktdrabbade i olika situationer, de barn som lider och de här svårigheterna. För det är kyrkans ansvar att stå med de svaga. Och det är oss tillsammans på något sätt. Kyrkan har alltid stått med de svaga. Hur var det med den barmhärtige samariten? Ja, men det fanns vissa experter på religionen och på tron där. De sket i honom. Men det fanns en som hjälpte. En som gjorde handling till det. Och där tror jag nyckeln är. Jag tror nyckeln är i den här frustrationen. Gör något. Men hjälp någon. Precis som du delar här, Cecilia. Vem kan jag hjälpa den här veckan? Vem kan jag bjuda på mat den här veckan? Vem kan jag liksom göra livet bättre för? Vem kan jag gå till? Så att det blir praktisk handling. För där löser det liksom den här bundenheten. Den här känslan av att jag blir paralyserad över att det är så tufft. Hjälper det då? Ja, det kanske inte hjälper världsläget så att säga, va? Men det håller din tro vid liv. Och det håller kyrkan vid liv. Att jag har gjort något. Jag har inte tagit fram alla bibelord här, men vi hade Uppenbarelseboken. Hade vi det bibelordet? Uppenbarelseboken 3, 10. Där står det så här. Det är brevet till Philadelphia, församlingen Philadelphia. Och så står det så här. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen. För att pröva jordens invånare. Jag tror vi lever i vedermödans tid. Det finns så många kristna som har det så tufft på jorden idag. Det finns så mycket som prövar jorden idag, som sätter mänsklighet åt sidan, där teknik och AI och allt liksom bara lever på medan människor förgås. Allt ser så bra ut på ytan och det finns mycket skit under ytan av oärlighet och utnyttjande och allt vad det är, va. Det finns en prövning där. Men eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet. Gud har sagt att vi ska vara uthålliga. Vi ska stå där som kyrka. Vi ska stå där som troende. Så ska jag bevara och rädda dig i prövningens stund. Vi behöver inte gå under för det här trycket som har kommit över världen. Utan vi kan bevara våra hjärtan rena tillsammans med Jesus. Hur helvetiskt det än blir runt omkring oss. Och Gud får ta hand om det. För Gud har ändå lovat att en dag ska all ondska bara besegras. Och då står rättfärdigheten där. Då står det som vi tror i våra hjärtan att vår Jesus kan göra. Redan har gjort och kommer att utverka. Halleluja. Så jag tror vi kan stå mitt i nyhetssändningar, mitt i det svåra, mitt i sånt vi ser. Se de goda tecknen, göra de goda gärningarna och på det sättet låta handlingarna, låta våran tro hålla vara till liv. Och inte gå under. Tack Jesus. Tack att du prövar och renar oss, Herre. Herre, vi ber att du hjälper oss i frestelserna som vi råkar ut för, Herre. Men att du också i det så vill du mejsla fram det som är den dyrbara skapelse som du har gjort oss till, Herre. Tack, Herre. Låt oss mitt i världens larm och det vi ser, Herre, låt oss få ha en fräsch blick på dig, Jesus. På din kärlek, att du älskar oss, Herre. Låt oss få sträcka oss ut till våra medmänniskor och göra det vi kan göra för att göra världen bättre för någon. Låt oss få ta initiativ här i den här tiden. Hjälp oss i bönen, Herre. Tack, Herre. Vi prisar dig, Jesus. Amen.